Det är onsdag och här sammanträder verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Idag med mig, Viktor Bartkron, med dig, Maggie Strömberg.
Ja visst, och med Torbjörn Nilsson.
Mm.
Och idag ska vi bland annat prata om ifall det blir brottsligheten som avgör valet.
Ja, det ska vara ett brott den här hösten också, om man nu får uttrycka sig så. De senaste veckorna har präglats av det ena grova våldsbrottet efter det andra. Och svallvågorna in i politiken har blivit allt tydligare, Maggie.
Ja, men precis. Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med en liten recap eftersom liksom saker flyter ihop, bara så att vi har lite liksom samma koll på vad som har hänt. Det var ju ett år sedan ungefär som den här unga kvinnan sköts ihjäl på gatan i Malmö mitt på dagen med sin lilla bebis i famnen. Det var den 26 augusti förra året. Och några dagar senare så sköts en 15-årig pojke ihjäl, också i Malmö. Och det var ju då Operation Rimfrost drog igång. Alla var väldigt allvarliga över läget.
Då det dominerade verkligen förra sensommaren också, kan man säga.
Så var det verkligen. Och då sa ju polisen att de trodde att det skulle märkas skillnad om ett halvår. Och så här ett år senare så är det väl kanske svårt att säga att det har gjort det. I augusti sköts ju en 12-årig flicka ihjäl. Från Göteborg så rapporteras det att gängen kontrollerar hela stadsdelar och sätter upp vägspärrar. De hade möte på ett hotell mitt i stan.
Precis.
I veckan, förra veckan.
Och det sägs då ha lett till någon form av uppgörelse som har lugnat situationen i Göteborg för tillfället då, ja.
Mm. Och i helgen gick ju rikspolischefen ut och skrev ett brev på polisens hemsida om att våldsutvecklingen är synnerligen allvarlig och nu måste samhället sätta ner foten.
Och kring det här har vi också haft ett antal uppmärksammande våldsbrott i övrigt, till exempel det här, ja, vad vi ens ska kalla det, tortyrrånet på kyrkogården i Solna till exempel, som
precis
har mycket uppmärksamhet väckt, ja, oro.
Och diverse andra skjutningar och sådär.
Ja,
så det har ju varit en hel del. Och förra året så inledde man ju, alltså politiskt kan man ju säga att det också har hänt mycket under det här året. Förra året inledde man ju gängsamtalen, då fick Sverigedemokraterna inte vara med.
Det är alltså inte det som hände på posthotellet i Göteborg.
Utan något
jag satt och funderade på det när ni sa att de hade haft ett möte. Var det liksom akkrediterad press
det
på det
var,
där hotellet?
Det kändes som, det är konferens, det har man ju ofta på hotell. Nej, men polisen var ju där och kontrollerade alla.
Nej, pressen
och de
var inte
akkrediterad,
de stod utanför och undrade varför det var så många poliser.
Okej, okay. Som på en gammal sverigedemokratisk kongress alltså, när pressen fick stå utanför.
Ja.
Inga jämförelser i övrigt.
Jag tänkte säga det. Nu är ju inte de gamla sverigedemokratiska kongresserna här och kan försvara sig.
Sverigedemokraterna fick inte vara med i gängsamtalen. Det här har Ulf Kristersson efteråt sagt att han blev jättearg över.
Moderaterna... Han blev orimligt arg över den saken just då, minns jag.
Att han sa...
Ja, men han blev så väldigt upp.
Han säger att det var det som ledde till att han sen kunde tänka sig budgetförhandla med dem. I alla fall. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hoppade ju av de här samtalen. Ni minns, det här var i samband med att Mikael Bindefeld hade fest. Det var mycket som hände. Regeringen gick sen vidare med 34 punkter. Och Vänsterpartiet hoppade väl också av samtalen förresten.
Det låter sannolikt.
Ja. Och sen så har regeringen sedan dess tillsatt en utredning för att skärpa straffen för olika brott kopplade till gängkriminalitet. Moderaterna har ju massa förslag som de pratar om hela tiden. Visitationszoner, dubbla straff, hemlig avlyssning, kriminalisera deltagande. Det kommer nytt varje dag.
Och en sak som verkligen har fått fart på debatten, ska vi säga, det är ju också det som hände i Danmark här för några veckor sedan när den svenska... som går under mediebeteckningen i alla fall, dödspatrullen, ledarskapet i det gänget som härrör från Stockholmsområdet, dömdes för ett mord till väldigt skarpa straff efter en rättegång som var ganska annorlunda mot hur svenska rättegången brukar se ut.
Men ja.
De här personerna är runt 20 och de fick 20 år till livstid.
Ja, och det här har ju då landat i, de yngsta var väl 17 när brottet begicks, tror jag. Det där har ju också landat i diskussionen om att nu måste Sverige bli som Danmark. Även Kristdemokraterna har kommit med mycket, liksom, det flyger förslag fram och tillbaka.
Senaste veckan känns det som lite aktion i ämnet.
Ja.
Vem kan liksom trumfa över den andra?
Och igår kväll möttes Morgan Johansson och Johan Forssell i TV4-nyheterna i debatt om detta.
Den där debatten, alltså, jag funderar lite på det här, för att eftersom det flyger så mycket förslag och det sen diskuteras lite så här, vad är det som verkligen hjälper och sådär. Det är lite lustigt att på andra politiska områden, särskilt typ ekonomi, så anses det alltid liksom positivt, till och med nästan ett krav att talespersoner har en liksom formell utbildning och erfarenhet av ämnet. Så verkar det inte vara på det här området. Alltså varken Morgan Johansson eller Johan Forssell är gamla åklagare som vet liksom hur det är att försöka sätta dit buset och på riktigt. Borde de inte vara det?
Men är det inte ganska få politiska områden? Är det inte snarare finansministeriet som är undantaget?
Jo, så skulle man kunna säga.
Eller att socialministern ska vara en sjuksköterska. Till exempel.
Nej, inte nödvändigtvis. Men i vilket fall så är det kompetens som saknas? Nej, men för jag tänker så här, det flyger upp förslag och ganska snabbt blir de nedskjutna med argumentationen det där hjälper inte. Och det där funkar inte för det här är problemet eller, och så är det något ytterligare problem. Liksom.
Thomas Bodström satt i TV4s morgonpanel i veckan och pratade om att han borde ha gjort mer under sin tid som justitieminister, särskilt eftersom han kom från advokathåll och borde förstått att saker som görs nu borde gjorts för många år sedan. Så jag vet inte, det verkar inte styrka din tes.
Nej, kanske inte.
Men vad tror ni då? Vad kommer hända nu i den här frågan? Kommer vi liksom, kommer det fortsätta bli en debatt om dubbla straff eller vad som liksom hjälper?
Ja, men det kommer det säkert. Jag tror att det här som hände i Danmark kommer att vara på sikt ganska avgörande. För det är ganska intressant att se hur lite egentligen reaktioner det har varit från svenskt håll, alltså landet Sverige, som handlar om att det här är ett groteskt rättsövergrepp mot de här unga människorna. Det är ju i stort sett ett unisont jubel kring att han var bra danskarna som satte dit våra gängkriminella. Det lägger liksom svart på vitt att det går uppenbarligen att göra så här. Jag tror inte man ska underskatta effekten av något sånt, just eftersom, som Torbjörn säger, så tidigare har det ju varit så att det läggs det ena förslaget efter det andra och sen så blir det en debatt som slutar i någon form av liksom västfronten 1916, där den juridiska sidan talar om att det här går inte, eller det fungerar inte, och så rinner det ut i någon utredning och så blir det inte särskilt mycket av det. Här är det uppenbart att här, hoppla, det här gick tydligen att göra i en rättsstat i Skandinavien.
Och det
jag tror
just
att det kommer att öka trycket på att få ganska dramatiska förändringar till stånd. Och det känns som att det, ser man till entusiasmen, särskilt från den politiska högern, så är det väl ingen tvekan om att det,
nej, men det är ganska intressant där du säger, tycker jag, att man hör ju ingen som protesterar. Det är väl politiskt omöjligt efter liksom, den här liksom, sensommaren som vi har sett, att gå ut och säga någonting annat kanske just nu. Men det var det ju även förra året. Om man tänker de där gängsamtalen, då beskylldes ju Miljöpartiet väldigt mycket för stopp olika åtgärder, men de ville ju aldrig riktigt själva vara ute och motivera det. Alltså det är väldigt svårt för dem i det här landskapet.
Men i debatten känns det ju som att det är lite annorlunda nu jämfört med förra året.
Hur tänker du då?
Jag tänker att det är ett annat tonläge från de som möjligtvis har varit mer skeptiska till liksom mer repressiva åtgärder och sådär, och som helst bara talat förebyggande. Eller liksom vänster.
Aftonbladets ledarsida har ju, får man väl kalla det, svängt.
Ja, precis.
Anders Lindberg skrev ju för några dagar sedan att kriminalpolitiken utgår från ett Sverige som inte längre finns. Och idag anklagade Jonna Sima Stefan Löfven för att sova på sina möten och inte se verkligheten. även ETC har ju, eller
precis,
hur?
Deras politiska chefredaktör eller chefredaktör skrev ju en ganska stort uppslagen ledartext där han i princip försökte tala om för sina fälla och vänstermänniskor att nu får ni sluta debattera vad Hanif Bali eventuellt har twittrat när folk utsätts för grova våldsbrott. Vänstern måste liksom adressera problemet, inte bara metadebatten, som också blev ganska delad. Så det, absolut, det har hänt något där.
Men och även en sån som PM Nilsson som skrev en väldigt outspoken ledartext om att det liksom är migrationen det här handlar om. Vi måste liksom erkänna det, man måste kunna ta i den frågan. Och
ja, men på alla håll så har det liksom blivit, jag vet inte, båda sidor, höger och vänster, om det fortfarande existerar, liksom erkänner detta som det största problemet på ett annat sätt och i annat ton, ordalag och tonläge än för ett år sedan. Och det tänker jag tala för när du liksom att det här kommer inte gå att undvika i nästa valrörelse.
Men handlar inte det också om att så här, det, apropå det här med straffsatspingisen mellan Johan Forssell och Morgan Johansson, den är ju kanske inte egentligen vad det här handlar om i grunden. Alltså brottsligheten, alla begriper ju att brottslighet är symptom på någonting, alltså på ett samhälle som inte mår bra, om man ser en negativ utveckling av våldsbrottslighet. Vare sig du står längst till vänster eller längst till höger så är du någonstans enig om att så här, brottslighet rotar sig i sociala problem. Okej. Vad söker vi orsaken här då? Vad är egentligen en förebyggande åtgärd? Det här blir lite filosofiskt, men jag tror att det är ganska viktigt för att liksom ändå förstå hur den här debatten kommer ta vägen. Då, det är ju lätt att diskussionen om de förebyggande åtgärderna stannar vid liksom extra resurspersonal i skolan eller starkt socialtjänst. Men det där handlar ju om det sista steget. Det är ju när problemet redan finns. Politikens syfte är väl att skapa ett samhälle där så få människor som möjligt hamnar i problem. Och då, om man följer hela kedjan av orsak och verkan tillbaka, så tycker jag att det är ganska enigt egentligen. Vad beror brottslighet på? Ja, det beror på sociala problem. Ja, men det är alla med. Vad beror sociala problem på? Ja, ekonomisk och social utsatthet. I stort sett alla är med på det också. Vad beror det på? Ja, men klyftor i samhället som har vuxit över tid. Alla är med. Vad beror klyftorna på då? Det här skiljer sig.
Precis.
Och här kommer vi till vänster och höger. För liksom grund, vad liksom the root cause? Ja, till vänster så menar man ju då att det är nyliberalismens genombrott på 80-talet som ligger bakom den ekonomiska politiken som har drivit fram det här. Till höger att det är misslyckad integration sedan 80-talet. Så 80-talet tar skulden i bägge fallen, men den stora strukturella förklaringen är olika. Och liksom där någonstans, då landar ju liksom brottsligheten ner i den vanliga politiken.
Ja, men det är en ganska lång, det där är alltid där i sandfrågan är om partierna lyckas ta liksom gängkriminalitetsdebatten i valrörelse till det där. För det där är ju där de egentligen har sina svar.
Ja, men jag tror att vare sig partierna klarade eller inte så gör väljarna det. Därför tror jag inte man ska stirra sig blind på vem vann debatten mellan Morgan Johansson och Johan Forssell, utan liksom det här blir mera en slags brus som signalerar en samhällsutveckling, och det gäller liksom att kunna förklara samhällsutvecklingen bäst och erbjuda lösning som folk tror på.
Men om man ser förra året, det var ju då Agenda hade den här väldigt uppmärksammade intervjun med Stefan Löfven kring just orsakerna. Jag såg om den igår och där svarar ju han flera gånger att jo, men anledningen till att det ser ut så här är segregation. Det han däremot inte liksom vill gå med på när Anders Holmberg frågar gång på gång är att invandringen i sig påverkar segregationen. Och det är ju där Ulf Kristersson låter helt annorlunda idag och säger att ja, men så länge vi fyller på kommer vi aldrig komma till rätta med segregationen. Och det är liksom, ja, det där steget, det ska bli intressant att se när Socialdemokraterna också börjar argumentera på det sättet, eller om de kommer göra det, om de har ändrat sig där.
Du menar som Ulf Kristersson?
Ja, precis. Det som ändå verkar liksom bli någon mer och mer liksom konsensus nu, att man kopplar ihop migration med brottslighet på ett annat sätt. Alltså konsensus i någon slags här höger...
Ja, men för hela
då säger jag PM Nilsson och Ulf Kristersson är konsensus.
Men för hela den linjen gör ju att gängkriminalitetsdebatten politiskt landar ner i en debatt om har vi skärpt migrationspolitiken tillräckligt mycket eller inte. Där är ju frågan idag. Det Viktor pratar om är egentligen, förmår partierna att ta det, liksom ett steg till liksom skiljelinjerna i synen på arbetsmarknad, skiljelinjerna i synen på skola, för att det är de sakerna som så att säga är roten till kriminaliteten.
Jag tror att om vi ska liksom blicka framåt och vad det kommer att ha för betydelse i nästa valrörelse, så tror jag att det är ganska, alltså fortsätter utvecklingen negativt, alltså det blir mer gängskjutningar, mer uppmärksammade våldsbrott, mer territoriella kontrollförluster i form av vägspärrar och liknande, och fler möten på posthotellet i Göteborg som polisen inte kan bryta upp, då kommer ju förtroendet för det samhällsbyggnadsprojekt som den här regeringen vill framhålla att man håller på med kommer ju att försvagas bit för bit till att man inte kommer att kunna fortsätta med det längre.
Det
tror jag. Kan man däremot visa på en vändning så kan man vinna förtroende. Men jag tror att de här vågorna är så himla breda så att det är svårt att liksom peka på någon exakt faktor som skulle förändra någonting.
Men jag tyckte det var intressant i den där TV4-debatten igår att Johan Forssell hela tiden försökte säga så här, det finns hopp. Det är inte för sent. Jag kan göra någonting åt det här. Morgan Johansson, du har försökt i så många år. Du har misslyckats, men jag kan göra det. Och det tyckte jag också var ett lite nytt tonläge hos Moderaterna. Som den senaste tiden tycker jag har bara varit jättearga på Socialdemokraterna. Liksom allt gått helvete och liksom inte så intresserad av att presentera eller visa på det där egna hoppet.
Tycker du det? Jag tycker jag hör den där undertonen väl nästan komiskt tydligt. Även i Ulf Kristerssons sommartal. Det är, liksom, det är 10 minuters eländesbeskrivning. Men sen kommer det att, men, det finns hopp för, och det är det som skiljer ut Moderaterna och då tänker de väl själva från kanske ännu mer vad ska vi säga, samhällskritiska krafter. Men
det är det som är skillnaden, ja, på SD och
ja, alltså Moderaterna ska du rösta på om du tycker inte att det är för jävligt men tror på en vändning.
Ah, okay.
Mm. Medan Sverigedemokraterna ska du rösta på om du har gett upp.
Kommer den här frågan avgöra nästa val? Torbjörn?
Man kommer inte komma runt den. Man kan ju neutralisera den. Det har man ju lyckats med massa gånger tidigare.
Ja eller nej vill jag ha.
Nej, men det kan jag inte säga nu. Galen.
Okej, okay, Victor.
Nej, men jag tror inte man kan neutralisera den på det sätt man har gjort tidigare. Nämligen genom att spela 0-0 i straffsatsbingot och sen så tänker folk på annat. Alltså den är för, tror jag, kopplad till samhällsutvecklingen i stort. Så på det sättet så kommer den avgöra nästa val. Inte specifikt att folk kommer svara att lag och ordning var det som fick mig att rösta på Centern. Det kanske ingen gör ändå, men utan snarare ser jag att det här samhället rör sig i en riktning som jag tror på, eller gör jag inte det? Och där spelar den en viktig roll, så kan vi säga. Så,
i någon slags regeringsförmåga att liksom styra landet?
Ja, men det kommer vara ganska uppenbart i nästa val att det finns en sida som står för den nuvarande inriktningen och en som är väldigt kritisk till den, på ett sätt som inte riktigt var senast. Och då det är klart att...
Vänta, att stå för den nuvarande inriktningen, tycker att det är bra med våld?
Nej, men det sättet att försöka jobba med de här frågorna, alla är emot våld.
Ja.
Men efter 8 år med samma regering så är det klart att då kommer ju folk att börja fundera på, är den här regeringens recept ett recept som fungerar?
Mm.
Kan man visa på en vändning? Kan man visa på positiva resultat? Ja, då kan det ju snarare bli en fråga som talar för dem. Okej, men Maggie, vad tror du? Kommer det avgöra valet? Har vi rätt eller fel?
Jag tycker det är svårt att säga, men jag tror att man ska ändå inte underskatta Socialdemokraternas möjlighet att neutralisera frågor när de liksom är medvetna om de 2 år före ett val. De brukar kunna vara duktiga på det.
Det här är en podd från Expressens politikredaktion och vi gör ju mycket mer än bara den, tror det eller ej. Vill du ta del av allt så är det en mycket god idé att bli så kallad premiummedlem på Expressen. Då kan du läsa allt från oss, både gammalt och nytt, och det är väldigt, väldigt prisvärt. Gå in på expressen.se/expressenpolitik för att ta del av vårt specialerbjudande. Då betalar du bara 29 kronor i månaden i ett halvår, därefter ordinarie pris 69 kronor i månaden, och det är ju faktiskt inte jättemycket det heller. Häng med oss, få vårt nyhetsbrev och mycket mer därtill. expressen.se/expressenpolitik.
Det har ju pågått budgetförhandlingar och igår rapporterade Dagens Industri att de var klara ungefär, i alla fall med siffrorna. Det är en ovanligt expansiv budget där Magdalena Andersson ju presenterat sedan tidigare. 100 miljarder ska man satsa. Torbjörn, vad tänker du om detta?
Ja, jag har faktiskt inte riktigt hämtat mig från det här att Assa Lindbeck har dött. Och att han gjorde det dagen efter Magdalena Andersson presenterade den här faktiskt historiska supersatsningen. Superexpansiva budgeten.
Insinuerar du ett samband?
Nej, men det är ju som försynen måste haft ett finger med i spelet. Liksom, Assa Lindbeck som är liksom bron från de stora svenska keynesianska nationalekonomerna över till liksom hela den marknadsliberalistiska omfamningen och personen som liksom... Ja, men han personifierar ju liksom 40-50 år av rörelse från vänster till höger i den svenska ekonomiska politiken.
Om vi bara all korthet bara försöker ändå ta med lite enklare ord. Vem är Assa Lindbeck? Vad har han gjort?
Alltså Lindbäck, ja, men, jag kan börja den här änden. Alltså i många andra,
i
många andra länder så har ju liksom nationalekonomer inte alls det inflytande i politiken som de har i Sverige. Och det, tänker jag, är den första grejen. Alltså jag tror att det har att göra med att på liksom 30- och 40-talet så hade Sverige några en grupp extremt framstående nationalekonomer. Den så kallade Stockholmsskolan. Byggde egentligen på en gammal gubbe som heter Knut Wicksell. Och sen kom så här storheter som Gunnar Myrdal, Bertil Ohlin, Erik Lundberg, Karin Koch. Alla de där blev jättestora för sina teoretiska arbeten. I liksom, och drev fram keynesianismen. Hela rörelsen mot att tänka att staten kan liksom fixa konjunkturproblem. Staten kan... Ja, men hela välfärdsstatsbygget i västvärlden byggde ju på de där ekonomiska tankarna. Alla de ekonomerna blev vartefter typ politiker. Bertil Ohlin blev partiledare. Myrdal, Gunnar, blev ju statsråd och massa andra poster. Karin Koch blev också statsråd. Några av de andra, Alf Johansson och vad de hette, blev liksom tunga generaldirektörer och sådär. Och sen kom nästa generation, Assar Lindbäck. Det är en generation med en man. Så stor liksom var han. Det han gjorde var att han fortsatte vara liksom debattör och påverkare i politiken. Samtidigt som han byggde upp liksom en hel skola för att fostra nya stora nationalekonomer. Typ alla som sen liksom har haft påverkan på svensk debatt. Lars Calmfors, Harry Flam. Alltså till och med han, liksom mediernas och Moderaternas nya favorit, John Hassler. Alla de är barn till Assar Lindbäck. Ja, det är Assar Lindbäck.
Inte bokstavligen.
Nej, det är inte vad jag vet. Nej. Det är verkligen men, inte konstigt.
Okay. Och, det var den korta versionen.
På vilket sätt? Ja, men hänger detta ihop med Magdalena Anderssons budget?
Ja, men förutom detta så var ju... Assar Lindbäck var liksom från början socialdemokrat. Jättegod vän med Olof Palme sen de var typ studenter. Skulle ju fått Palmes jobb hos Tage Erlander egentligen. Alltså han tillfrågades om det först. Då sa han nej, jag måste göra lumpen. Men ring Palme. Åh fan, är han sosse? Sa Tage Erlander då. Och ringde Olof Palme och sen resten är liksom historia. Men Assar Lindbäck förändrade ju sin syn på ekonomi över tid och var liksom frontfigur i rörelsen från tron på staten till tron på marknaden. Och redan på 70-talet så var han ute med sådana grejer och blev ju sen liksom superstor med Assar Lindbäck-kommissionen vid 90-talskrisen med liksom förslag om fristående riksbank och ja, avregleringar, liberaliseringar, allt det där. Och det är ju det som internationellt har vänt. Vinden har ju vänt bort från det där bland internationella ekonomer. Sverige har legat, särskilt svenska politiker har varit rätt skeptiska till det. Men nu, i coronan, så har man först då liksom dragit ut massa förslag under den akuta våren. Men också den här hösten så är man liksom otroligt expansiv. 100 miljarder, alltså det vanliga så kallade reformutrymmet brukar ligga på runt 20 eller något sånt där. Och det är ju, då tänker jag att så här, det är liksom det definitiva sinnebilden av att vinden har vänt är att Magdalena Andersson som liksom är formad så mycket av 90-talsåren och liksom Assar Lindbäck-tänkande kommer ut och presenterar det här och samtidigt så går Assar Lindbäck bort. Det är, lite
det är liksom
något
min tanke poetiskt här. Ja, det är snarare något än poetiskt. En anklagelse mot Magdalena Andersson.
Det finns ingen anklagelse i det här. Nej.
Men är det sant? Och skulle Magdalena Andersson verkligen hålla med om den här beskrivningen? Skulle inte hon säga att det här är minsann orsakat av extraordinära omständigheter? Det här är inte ett nytt ekonomiskt politiskt förhållningssätt?
Det tror jag du har säkert rätt i.
Jag tror också det. Jag vet att du vill se det här som den stora omsvängningen, men jag talade senast igår med en person i regeringskansliet. Mm-hmm. Liksom,
vem då? Vem var det?
Det kan jag inte säga, men okay. Som framhöll... liksom, men en person som har varit nära Magdalena Andersson.
Jag förstår.
Som framhöll hennes snålhet. ja. Som något så fantastiskt. Och det är liksom tack vare det. Hon har fått så mycket skäll för att vara så snål och så stram. Men nu ser alla att hon hade rätt. Och det är tack vare detta som vi kan göra det här.
Mm.
Så jag tror ändå att det är nog så det kommer fortsätta låta. Så låter ju även Moderaterna. Så låter...
Jo, samtidigt så är det ingen som protesterar riktigt mot de här, den här expansiva höstbudgeten. Och då tänker jag, men det har heller inte kommit till en diskussion med våråtgärderna som var, hittills har varit liksom mer specifika. Och så här. Hur lätt är det att dra tillbaka liksom, den allt generösare A-kassan som infördes och sådär. Det kommer vara jättesvårt, pratar alla oj 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 sådär. Men hur lätt är det att liksom komma ner på vanligt reformutrymme nästa höstbudget? Om man liksom vänjer den här koalitionen som i sig är spenderande och driver liksom, utgifter, det gör de flesta liksom, flerpartikoalitioner. Om man vänjer den vid att det finns pengar. Man kan hela tiden motivera dem med att det är extraordinärt läge efter coronakrisen och vi kommer liksom, återhämtningen går långsamt, vi har 90% i ekonomi och alla sådana där grejer som liksom står i som de får argument från Economist och Financial Times. Vi måste spendera mer. Då kommer ju, tänker jag, det här var den stora, svåra coronaåtgärden att så att säga reversera, att komma tillbaka till vad som var normalt innan.
Om man inte då säger nu har vi spenderat så här mycket pengar, nu är det dags att strama åt.
Ja, men då kommer motargumentet att så här, skulddankaret har liksom höjts, men vi ligger långt ifrån alla andra länder fortfarande med skulddankare.
Jag tänker just vad koalitionen beträffar så kan man väl ändå kanske tänka sig att januariavtalet kan vara en positiv faktor för dem på det sättet. Därför att det var ju skrivet ur ett mycket mindre reformutrymme.
Ja, det är sant.
Alltså, i en prognos om att det skulle vara mycket mindre möjlighet att göra saker, så det blir ju så att alla kan ju bara på den här hösten efter 4 år komma tillbaka till sina partier och sina väljare och säga, titta, vi fick ut minsann ännu mycket mer än vad vi faktiskt kom överens om i januariavtalet. Vi har vunnit förhandlingen.
Om de håller fast vid januariavtalet så är det snålare. Men jag tror att januariavtalet ryker iväg med de här 100 miljarderna och ett antal miljarder till som kommer komma.
Ja, ett sammanträde i det verkställande utskottet innehåller alltid punkten övriga frågor. Idag har vi en hel del. Det är ju så att Annie Lööf har gjort comeback. Har ni noterat det?
Det pratade vi hela veckan förra veckan om.
Hon har ju varit en del i medierna.
Jag tänkte det. Vi pratade visserligen om det i podden, men sen har det varit lite svårt att undgå.
Ja, hon har haft hektiska dygn efter vår senaste podd.
Det har varit den kanske mest intensiva mediekampanjen i svensk politik ett mellanvalår någonsin. Hur som helst. Förra veckan så pratade vi om det här och vi spådde då att hon kanske skulle komma tillbaka som en förändrad politiker. Att det kanske signalerar en ny riktning för Centern.
Ja.
Jag kan ta på mig det här. Det var jag som sa det. Jag hade fel. Det var exakt samma Annie Lööf som kom tillbaka. Som en trofast januarisamarbetsmedlem med sänkta arbetsgivaravgifter på agendan.
Jag träffade henne i måndag och intervjuade henne i Expressens 5 dagar om framtiden. Och då sa hon till och med det precis innan intervjun. Då sa hon, det är så skönt att vara tillbaka. Det är som att ingenting har hänt sen jag gick. Det har ju ändå, får man säga.
Men inte med henne.
Men det var liksom roligt. Jag hörde också henne i P4 Extra där hon sa att hon hade... Detta är inte ett exakt citat, men typ skrattat gott åt alla tankar om att hon skulle komma tillbaka som konservativ eller vänster eller annat.
Ja.
Hon vill fortfarande avskaffa jantelagen. Ja. Det är det viktigaste som finns.
Det
är tryggt på något sätt.
Känns jättetryggt. Träffade Martin Ådahl i riksdagen igår. Och det första jag frågade, hur är läget? Han sa, bra, vi ska reformera arbetsrätten. Då kände jag att alla är precis som de brukar vara. Centern står där de står. Gott så.
Tobin, du hade något du ville ta upp på övriga frågor.
Ja, jag vill prata om fenomenet Hartsfields Landing.
Vad är det?
Det är ju ett avsnitt i den 20 år gamla tv-serien West Wing. Och de ska nu göra comeback genom att spela upp det här avsnittet på en teater, om jag förstår saken rätt.
Live-tv?
Ja, typ. Inte riktigt fattade. För det har varit många diskussioner om de ska göra en helt ny säsong också. Men det verkar ha runnit ut
sanden. Men visst är det någon som har dött i den gamla...
I
skådespelare? Nej.
Eller? Jo, men det gjorde han under att det pågick. Okay.
Ja. Det var så länge sedan. Det var ju en tid då West Wing påverkade allt politiker och politikintresserade gjorde. Kommer det bli så igen?
Nej, det tror jag inte. Utan, jag tänker mig så här, är det här liksom räddningen i trumpismens mörka era, som en del tycker? Eller kommer det visa sig att liksom Aaron Sorkin går fullständigt, alltså det är han som skriver manus, går fullständigt liksom pekoral? Vilket det ligger i farans riktning med Aaron Sorkin ändå. Ja,
det tror jag. Hur fantastisk han än är. Förutsägelse som är mer trolig att den blir sann än den där om Annie Lööf. Vad säger du, Victor?
Ja, alltså, jag har ju faktiskt inte sett Vita huset eller West Wing.
Aldrig någonsin?
Nej, något enstaka så här som har flimrat förbi på SVT. Jag vet, det här väcker ofta oerhört starka känslor.
Men du skriver ju om politik.
Ja, jag vet, men jag är... jag tror jag säger, jag var lite för ung när det kom. Jag var 14 när det där började sändas, så då hade jag annat för mig. Åtminstone delvis. Sen liksom lite senare så kände jag väl att det här borde man ju se, men så fick jag också en väldigt så här, en hög tröskel, för jag tyckte att de som verkade mest fascinerade av det här var ofta de som var de jobbigaste typerna i liksom den här politiska världen.
Sådana som Torbjörn.
Ja, men det här kränker säkert många. Det var bara en känsla jag hade då. Alltså, det blev den där boxen som en kollega försökte låna ut till, men den blev så här oöverstigligt stor. Jag kommer aldrig för att börja. Så...
Om nu finns inte DVD längre, så nu kommer det aldrig gå.
Nej, precis. Jätteskönt. Ja.
Men var du en sån som istället kollade på House of Cards och tyckte att lite det grann var din liksom, politiska...
Jag föredrar med verkligheten, tror jag.
Ja.
Mm.
Jag förstår.
Ja, sista punkten. I nästa vecka är det, så är det dags för riksdagens högtidliga öppnande, Maggie. Fast det blir inte riktigt lika högtidligt som det högtidligen brukar vara. Eller?
Nej, men precis. Jag satt här i morse och funderade på, kommer kungen? För han måste ju öppna riksmötet, men han har ju varit i karantän.
Han är tillbaka. Jag såg det på Instagram.
Han är det? Ja. Okej. För jag ringde hovet för att fråga, som den journalist jag är.
Jag kollar på Instagram, som den journalist jag är.
Det var ett konstigt samtal, för att vi viskade bara jag och pressisen. Mm-hmm. Det var som att det var något när man ringer till havet.
Som det var hemligt, eller vadå?
Nej, men alltså det var som att det blev, jag vet inte om det var jag eller han, men vi började liksom, vi talade på ett mer högtidligt sätt och i viskande ton. Men kungen kommer, som vanligt, tillsammans med drottningen, men ingen annan från kungafamiljen kommer.
Det har ju varit bråk i riksdagen om det där. Ja, har jag hört. Jag ställde inte mycket följdfrågor, men jag har hört från flera håll att olika människor i olika partier varit mycket upprörda över vad det sänder för signaler att kungen, som ändå är i riskgrupp ålder, är bland folk på det sättet.
Men
jag är inte superintresserad av det där, så jag ställde aldrig riktigt så mycket följdfrågor.
Kan man konstitutionellt öppna riksmötet via Zoom?
Jag vet inte. Jag tror inte det står i grundlagen. Måste vara fysiskt
men
på plats.
I alla fall, jag tänkte berätta för er mer vad som händer nästa vecka, så att ni vet om ni ska gå eller inte. Det blir inget mingel i sammanbindningsbanan.
Då går vi inte.
Nej. Det blir ingen konsert i konserthuset. Regeringsförklaringen kommer inte att delas ut på papper.
Alltså, hur mycket du än föredrar verkligheten, Victor. Så den här verkligheten, den kan man inte föredra.
190 ledamöter av 349 kommer vara på plats. Det kommer inte vara lika många diplomater på plats. Det kommer inte vara, ni vet, de här myndighetscheferna, gamla partiledarna. Man kommer inte kunna kolla upp på läktaren och bara, vem sitter bredvid vem? Vem hälsar på vem?
Nej.
Utan det blir...
Nej, det är för deppigt faktiskt.
Ja. Så kommer det vara. I alla fall.
Men kungen kommer. Jo, men jag såg, han har installerat sig på Stockholms slott igen, såg jag nämligen. Han har brutit karantänen. Jag kände att nu är coronakrisen.
Det går kanske att hålla distans även där.
Ganska många rum på slottet.
Ja.
Hörrni, det här mötet har pågått för länge. Vi måste runda av. Tack för att ni var med idag.
Tack själv.
Vi hörs nästa vecka.
Vi är ute i verkligheten med.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.